Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Alexandra Jonsson i hörlurarna. Du befinner dig i högsommar, förstod jag det som.
Jo, det gör jag här i Spanien där det är över 30 grader. Så att man är inte riktigt van vid att september är högsommarmånad. Men det är det i det här landet, så det är bara att infinna sig i det.
Verkligen. Samtidigt som du sa att du gömmer dig inomhus för värmen, så gömmer jag mig inomhus för regnet och kylan. Lite två olika världar vill jag vi.
Definitivt. Nej, jag har väl turen på ett sätt att jag får extra lång sommar, eftersom jag var hemma i Sverige hela augusti och fick det perfekta, fantastiska svenska sommarvädret. Och sen när det började bli kallt, då flydde jag tillbaka hit. Men jag känner att de kan dra ner temperaturen lite grann. Hade inte varit helt fel, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, jag förstår. Men temperaturen kanske dras upp ännu mer nu när La Liga ska dra igång nu på fredag igen. Hur känns det?
Nej, men det känns lite vemodigt, ska jag ändå säga. Det blir så konstigt på något sätt med hela situationen som vi är i. Att när de bestämde att spela klart ligan, så infann man sig i det på något sätt, för att det, liksom, det måste göras. Så nu bara kör vi detta igenom. Men nu när man ska börja en helt ny säsong, samtidigt som coronasituationen fortfarande är väldigt, väldigt dålig i Spanien, och det är restriktioner på allt möjligt fortfarande, känns lite konstigt att den ska dra igång igen och utan publik och allting, och man liksom ska börja en ny säsong från start i den här nya konstiga situationen. Så att samtidigt som man, det är alltid kul såklart att få se den vackra fotbollen som spelas i La Liga och allt som kommer med det. Så det som kanske för mig i alla fall är det absoluta med spansk fotboll, det finns ju inte just nu på grund av situationen som är. Och då blir det lite mixed feeling, som man säger så, när ligaspelet ska dra igång igen.
Mm. Har det varit några som helst antydningar att det kanske kan bli publik senare under hösten? I Tyskland har det ju snackats en hel del om. Leipzig kommer ju till exempel ha cirka 8500 personer i öppningsmatchen mot Mainz första omgången, om inte coronasiffran i regionen Sachsen stiger till ett visst antal. Hur ser det ut i Spanien på den fronten?
Nej, men det var väl mer snack om det egentligen i slutet av förra säsongen, så att säga. Då när alla satt i karantän och precis hade kommit ut från karantänen och så vidare. När siffrorna såg bättre och bättre ut i Spanien. Och då fanns det ganska mycket förhoppningar om att man väldigt snart till och med skulle kunna få in lite publik på arenorna. Men sen så har ju de där siffrorna förändrats igen i Spanien och det har blivit värre och värre. Så att just nu så är väl känslan att det antagligen inte kommer bli några fans överhuvudtaget detta året i alla fall. Och sen är mer frågan hur det kommer se ut nästa år och den andra delen av säsongen. Om man tar Copa del Rey-finalen till exempel, som de har skjutit på för att Athletic Club och Real Sociedad vill kunna spela den inför deras fans, då det är en historisk match att de två baskiska lagen ska mötas, och då allt när de möts handlar egentligen om fansen, så de vill ju inte spela en sån historisk match utan en full arena. Och just nu jobbar man med datumet att den matchen ska spelas den 4 april 2021. För att det är då man ser att man skulle möjligtvis kunna fylla en arena igen. Och det är egentligen bara 10, jag tror det var 14 dagar eller 12 dagar eller något sånt där innan man har planerat in nästa Copa del Rey-final för nästa säsong. Men så det tyder väl lite också på att man inte har jättestora förhoppningar att ha, ha fans på arenorna snart i alla fall. Att man inte ser att man kan spela den matchen förrän förhoppningsvis i april då, nästa år.
Ja, det verkar ju helt galet. Det känns ju nästan som att den där finalen kanske spelas med två helt olika lag sett till spelare som spelar i laget. Nu är det ju redan Ødegaard som inte kommer få spela den där finalen till exempel. Och det är ju väldigt tråkigt.
Nej, men definitivt. Och då har ju Ariza Duris, som det skulle bli hans avslutning på hela hans karriär, skulle ju vara att få spela den finalen och få chansen att vinna den där titeln som han aldrig har fått vinna med Atletic, om man inte räknar superkuppen då. Så det var ju, han får ju inte spela sin final heller. Och det, att annars, förutom Duris, lär väl Atletic ha mer eller mindre samma trupp, i och med att deras värvningar inte, deras trupp inte förändras lika häftigt, lika snabbt som andra klubbar med deras policy. Men Real Sociedad blir det ju på mycket sätt ett annat lag. Man kommer ha David Silva istället för Martin Ødegaard, och det kommer säkert ändras runt lite på andra positioner. Och sen är det ju formen, lär ju inte vara den exakt samma för något av lagen när matchen spelas över ett år efter att man kvalificerade sig till den själva finalen. Så det kommer ju bli en väldigt konstig final på det sättet samtidigt. Och hade det varit något annat lag än dessa två lagen i final, så hade jag tyckt det var knäppt att de sköt fram den och bara spela av finalen. Men just i och med att det är en sån historisk match, att det är första gången någonsin de baskiska lagen ska möta sin cupfinal. Och det är två lag som identifierar så mycket av sina fans, och derbyt mellan dem handlar ju om den här fiestan eller feststämningen som fansen tillsammans skapar. Så det blir så konstigt om den finalen inte ska få ha fans. Så därför förstår jag varför man vill flytta på den, och tycker det är helt rätt, samtidigt som det blir väldigt, väldigt konstigt. För att det blir två andra lag som spelar finalen än de två lagen som tog sig till finalen. Och sen så har du ju en cupfinal bara några dagar efter, som sagt. Och det kan ju, det vet man ju inte, det kanske blir de igen som tar sig till final, så spelar de två cupfinaler mot varandra direkt efter. Det kommer bli märkligt vilket fall som helst, men hur märkligt det blir, det får vi väl se om i april.
Exakt, vi får avvakta och se. Men först och främst är det ju en ligastart som stundar i Spanien. På fredag sparkar man igång. Och jag tänkte vi ska snacka lite om La Liga-säsongen. Lite dina tankar kring det hela. Lite status bland lagen och sånt. Och då tänkte jag börja med en enkel, konkret fråga. Topp 3 nyförvärv som du ser fram emot den här säsongen i La Liga?
Inte superenkel fråga. Nej.
Konkret i alla fall.
Konkret. Alltså, grejen är att om man kollar på nyförvärven, så de som står ut, det är ju egentligen de här gamlingarna. De gamla goda spelarna som har haft tidigare i sina karriärer, haft fina säsonger i La Liga, och som nu återkommer eller som har bytt mellan lag i La Liga. Och det är egentligen, det är inte de här unga talangerna, värvningarna, som är de som står ut, utan det är ju David Silva till Real Sociedad, som för mig kan bli årets värvning. Du har Negredo som har kommit tillbaka och vara till Cadiz. Parejos övergång från Valencia till Villarreal står ju självklart ut. Rakitic tillbaka i Sevilla. Så det är lite sånt. Sen är det ju självklart Ødegaard tillbaka i Real Madrid. Sevilla har tagit in Oscar från Leganés, som är en intressant värvning. Och Villarreal har också fått in Taki Kubo då, på lån från Real Madrid, som var hos Mallorca förra säsongen. Men ska jag säga mina tre, så blir det David Silva som för mig är den mest förvånande och intressanta värvningen som Real Sociedad har gjort, som känns som är en jättevärvning. Och sen så skulle jag nog ändå säga då Ødegaard, som har lämnat då Real Sociedad till Real Madrid. Frågan där är väl om det var en säsong för tidigt. Men den är definitivt uppe där, och så blir det Parejo till Villarreal från Valencia, för att det är en så sinnessjuk värvning på så många sätt.
Ja, jag förstår det. Och David Silva där som du nämnde, det blir extra roligt ur svensk perspektiv. Att få passningarna från David Silva sett till Alexander Isaks perspektiv kan ju, självklart ska man inte snacka ner Ødegaard. Han levererade ju fantastiska framspelningar, men det är inte ont om David Silva heller.
Nej, det är en helt fantastisk värvning, och också sättet som Real Sociedad gjorde den på. För att nu för tiden är det ju väldigt svårt att bli överraskad av en värvning, för att man ser transferrykten här och där. Men det kom verkligen från ingenstans, och just när Real Sociedad-fansen egentligen väl var som ledsnast över att de då hade tappat Ødegaard och att han hade gått tillbaka till Real Madrid, och liksom, hur ska vi kunna ersätta den viktighet och den hur viktig som Martin Ødegaard var för Real Sociedad förra säsongen. Hur ska vi liksom hitta en spelare som kan komma in och ta den rollen som är tillräckligt bra för att vi ska kunna hålla samma nivå på laget? Och då helt plötsligt från ingenstans bara slår det ner att David Silva kommer. Och jag tror det är ingen som förväntade sig det. Och jag tror att det gjorde sommaren mycket enklare för Real Sociedad-fansen. Deras brutna hjärtan lagades nog ganska snabbt där, och jag tror det känns mycket bättre nu. Och som sagt, ur ett svenskt perspektiv så var det också Ødegaard och Isak hade en fantastisk connection under förra säsongen. Det var en av de stora behållningarna från Real Sociedad, just hur bra de spelade tillsammans. Så det var ju också lite så här att nu ska Isak bli själv där. Men David Silva, det är svårt att se att det inte kommer bli helt fantastiskt, både för Isak och för Real Sociedad. Så det är en helt fantastisk värvning, och Real Sociedad-fansen också, så som de har kommenterat, det är liksom så här bra är vi nu att vi kan liksom värva spelare som David Silva. Det är den nivån vi spelar på, att det är liksom intressant för en spelare som David Silva att komma hit. Och det har de ju en liten poäng i också, det lyfter ju också vilken nivå som Real Sociedad är på nu för tiden.
Verkligen. Om vi bara går in på ett litet sidospår där, Ødegaard tillbaka till Real Madrid. Vad är dina tankar kring hans speltid i just Real med tanke på konkurrensen där? Man har ju en Modric, om jag inte är helt ute och cyklar, som spelar sin sista säsong nu enligt kontraktet. Man har en Toni Kroos som har varit en given spelare. Man har Casemiro som den här bjässen i det defensiva mittfältet, och sen har man ju flera andra lovande spelare som till exempel Valverde som visade framfötterna förra säsongen. Tror du att norrmannen kommer få mycket speltid i Real nu redan?
Nej, men det är ju det som jag tror att alla egentligen tyckte hade varit bäst, hade ju varit att han hade stannat en säsong till i Real Sociedad. Det hade varit bäst för Real Sociedad, för Ødegaard själv och för Real Madrid, tror jag. Och det var i planen också från början, eller planen egentligen hela tiden, att han skulle vara där 2 år. Och när man har snackat med Martin under säsongen så har det varit hans idé också, och det har känts som att det har varit så Real Madrid har tänkt med, och att han skulle få den där en säsong till med erfarenheten av att spela från start i varje match och nu även spela i Europa, så att han egentligen nästa säsong då hade kunnat komma in när Modric lämnar, ta över Modrics position direkt och vara liksom en startspelare från början för Real Madrid och vara helt redo och färdig för det. Nu så kommer ju hela den här pandemin, och det är egentligen den som har ändrat på hela den här planen, att Real Madrid kan inte riktigt göra de här stora värvningarna, och de vill ha en värvning som gör att fansen blir excited och så vidare, och då är Ødegaard det bästa alternativet för dem, för de får tillbaka honom gratis, för det är deras spelare. Han kommer från en helt fantastisk säsong där han slått igenom. Och det känns som att det är lite mer av de anledningarna man väljer att ta tillbaka honom, kanske mer än att det är det bästa läget att ta tillbaka honom. Så då är ju liksom frågan, hur mycket speltid kommer han få? För jag tycker ju personligen att han är på den nivån att han ska spela från start i varje match, även om han är i Real Madrid. Men konkurrensen där är ju otroligt mycket högre, och det kommer vara mycket svårare. Och som sagt så tror jag att det är lite för tidigt han kommer dit. Så det blir intressant att se, och det är väldigt svårt att säga nu. För jag tror att det kommer i slutändan nog gå väldigt mycket på dagsform och så vidare. Och för Zidane se vilken av spelarna som som känns rätt för honom och sen vem där som presterar, för det gäller att visa kontinuiteten när man väl får chansen för Martin i så fall. Men det känns ju som att det är egentligen nästa säsong som han ska få den där positionen, få Modric plats i laget så att säga. Så hur mycket det blir denna säsongen återstå att se. Men jag tycker att han redan är på den nivån att han ska kunna vara en förande spelare för Real Madrid.
Mm. Ja, vi får som sagt återkomma till det och se vad som händer. Om man går till något kanske lite tråkigare, topp tre spelare du kommer sakna som har lämnat La Liga. Jag tänkte för en vecka sedan, tänkte jag just på det här avsnittet att jag ville fråga och spela in, och då var det ju mycket snack om Messi, att det kanske är honom man då säger i det här sammanhanget, men så blir det ju inte den här gången i alla fall.
Nej, egentligen skulle man väl kanske ha lagt till honom på den andra, för han blir nästan som ett nyförvärv för Barcelona då, i och med att det såg så klart ut att han skulle lämna, och han hade ju bestämt sig för det själv också. Så att de får behålla honom blir ju på något sätt den bästa värvningen i hela La Liga, även om han egentligen inte vill vara där, så är han ju så pass bra. Och frågan är ju också om detta kommer göra att han nu, för att han är arg, bara kommer spela ännu bättre, vilket också kan hända. Så att det blir ju nästan en av de bästa nyförvärven i så fall. Nej, men av de spelarna som har lämnat så blir det ju Rodrigo som lämnar Valencia för Leeds. Då tycker man väl att han borde lämna Valencia så som situationen är, men man hade kanske önskat att han hade gått till ett annat La Liga-lag, för det är en otroligt, otroligt fin spelare som man gärna vill kunna se inom den spanska fotbollen. Så det är lite trist att han nu lämnar Spanien, men jag förstår också att tiden i Valencia var klar, speciellt när de har så många gånger visat att de vill bli av med honom. Men sen inte låtit honom gå när han har velat gå och så vidare, hela kaoset som finns i Valencia. Så det förtjänar han att få slippa, men det är tråkigt att han går till Premier League, tycker jag som inte följer Premier League som jag följer La Liga. Hade gärna sett honom tillbaka i Celta där han spelade som när han var yngre. Eftersom då hade jag kunnat få se honom live ofta. Men utöver det så är det ju i Villarreal vi har några tapp som kommer bli väldigt sorgligt att inte få fortsätta se. Som självklart är Santi Cazorla, som var en av ligans mest underhållande och bästa spelare förra säsongen, som har bestämt sig för att packa väskorna och åka till Qatar, och där har han redan gjort riktigt sjuka mål. Ska sägas. Så att den är sorglig att man inte kommer få se den magin. Också i Villarreal är ju Bruno, som vi dock inte har fått se spela egentligen på 3 år. Men man fick se honom återkomma till fotbollen och ta sig tillbaka efter 3 år av skador. Och sen bara för att sen lägga skorna på hyllan. Det är också lite sorgligt att man liksom inte kan få njuta av en hel säsong med Bruno innan han avslutade. Men det är en liten mer av en bubblare, för annars skulle jag ju säga Arizaduriz, som också har lagt skorna på hyllan som jag nämnde innan, som då inte fick sitt avslut som den där Copa del Rey-finalen skulle vara, utan hans höfter sa nog, han ska ha en hip replacement coming, för att så gammal är Arizaduriz. Så tyvärr så höll inte det för alltid med Doris, även om det kändes som att han aldrig skulle sluta göra mål eller sluta spela. Så den kommer ju saknas, även om han inte den senaste säsongen då främst, men egentligen de 2 senaste säsongerna inte varit på den där samma sjuka nivån som han varit på tidigare, så blir det ju ett hål när Aritza Doris inte längre är på planen eller finns i Athletic. Så det är de som står ut för mig absolut mest. Och sen så får vi se vad som händer i Barcelona med Luis Suarez. Skulle han komma att lämna La Liga så är det ju självklart att han ligger på topp 3-listan av de spelarna man kommer sakna mest.
Ja, jag förstår. Det är ett par riktigt starka profiler som du nämner där. Men det är ju det fina med fotbollen ändå, att man fäster sig vid spelare. Vissa går, men sen kommer nya tillbaka. Eller nya uppstår, enkelt sagt. Det finns ju flera spelare som har potentialen att slå sig in i ens hjärtan. Speciellt i dessa tider när många klubbar inte har de där ekonomiska musklerna och kanske måste plocka fram lite från egna ledet, kan man tycka.
Nej men definitivt, det händer ju hela tiden. Barrenechea i Real Sociedad har ju lyckats både med sitt namn och sin fotboll att slå sig in hos mig, kan jag säga, och kommer nog vara väldigt rolig sedan denna säsongen. Och i mitt kära Real Oviedo så har Borja Sanchez kommit upp från B-laget och även lyckats ta en plats på det sättet. Så det kommer ju spelare hela tiden, även om de här riktigt fina spelarna som känns som de alltid har varit där försvinner en efter en nu. Det känns som det är snart inga kvar av dem. Men som sagt, det kommer ju nya hela tiden. Så att man får ge dem de nya några år. Så.
Exakt. Man måste helt enkelt ge dem den kärlek man ger de andra. Och det tålamodet. Om vi då blickar mot den intressanta toppstriden. Om du skulle, ja, enkelt sagt bara ranka i detta nu. Idag är det 9 september, om jag inte helt ute och cyklar. 2020. Hur kommer sluttabellen av La Liga se ut våren 2021, 1-6? Vem är etta, vem är tvåa, vem är trea, fyra, femma och sexa?
Så du påstår att det är enkelt alltså?
Konkret i alla fall.
Det finns ju inget svårare än att ranka La Liga eller gissa hur La Liga ska sluta. Det har jag lärt mig genom åren. Jag har försökt några säsonger i rad nu. Liksom, okej, nu gör jag en tabell innan säsongen börjar och se hur många rätt jag får. Och det är typ så här, okej, jag fick 5 rätt. Och det känns också som ju mer man kan, ju mindre rätt får man. För att,
man tänker för logiskt då.
Så jag ska väl försöka, men jag har inte riktigt bestämt mig, ska jag säga. Barcelona är ju ett extremt wildcard den här säsongen. Alltså det känns ju, det kommer vara så kaotiskt och så turbulent i Barcelona. För de har ju dels hela det här som har hänt med Lionel Messi, som nog ingen har missat, med hur han vill lämna klubben. Och klubben, eller Bartomeu, inte höll sitt ord och inte lät honom lämna utan tvingade honom vara kvar. Och då är ju liksom frågan hur tar de resterande lagkamraterna emot Messi, som fortfarande är Messi, när de vet att han har öppet sagt att han tycker att det finns ingen plan, det finns ingen, laget är inte byggt rätt och allt möjligt som han har sagt. För han var rätt hård där, och att han liksom har visat så tydligt att han inte ens vill vara kvar. Och sen så har du också då ett presidentval som kommer i mars, och just nu redan håller de på och försöker få till en röstning om förtroende redan nu för att kunna göra bytet redan innan mars. Frågan om de får till tillräckligt många signaturer, för det är då medlemmarna i Barcelona, så måste man ha skrivna signaturer av ett visst antal, jag har glömt hur många det är, för att kunna få till det. Men det är väldigt många de ska ha, och det är inte så enkelt i coronatiderna med alla restriktioner att få skrivna handskrivna signaturer från olika medlemmar. Så det kommer vara svårt för dem att få till det, men i vilket fall som helst så kommer det då bli ett presidentval i mars. Och man har ju nyss sett dit en ny tränare, Ronald Koeman, som då har en fantastisk Henrik Larsson som assisterande bland annat. Men då är liksom frågan, hur länge kommer de få vara kvar? För får man en ny president i mars, och om det blir Victor Font, som det med stor sannolikhet kommer bli, så har han ju redan en plan på att sätta dit Xavi som tränare. Byter man då ut hela tränarstaben mitt direkt, eller hur ser situationen ut då, och hur förbereder man sig för en säsong som ny tränare när man vet att man kanske inte ens har jobbet längre när mars kommer? Det är väldigt mycket som är väldigt stora frågetecken runt Barcelona, och det finns ingen tvekan om att det kommer vara en väldigt turbulent säsong för hela klubben. Och sen som tidigare sagt med Lionel Messi, så vet man inte hur kommer han att spela den här säsongen. Kommer han att liksom inte nå samma nivå för att han egentligen inte vill vara där? Eller kommer han av att han är så arg på hela situationen få ut den frustrationen på planen och spela bättre än någonsin? Och grejen med Lionel Messi är att hur turbulent den situationen kan vara, så är han så bra att spelar han den absolut bästa fotbollen han kan göra, så kan han se till att Barcelona vinner ligan ändå. Så därför blir Barcelona så här att ja, de kan sluta 3-4 i ligan och kan också vinna den. Men jag skulle nog ändå säga att det känns som ett säkrare kort att sätta Real Madrid som vinnare, som etta, exakt. Så även om de inte får göra de här, eller kan få göra de här supervärvningarna denna säsongen, så har de ju som sagt fått dit en Martin Ødegaard som är på en extremt hög nivå just nu, och de har ett lag som har vunnit La Liga den föregående säsongen, och det finns liksom en annan typ av harmoni i Real Madrid där det känns som att saker och ting börjar falla lite mer på plats. Och de njuter ju av att se kaoset i Barcelona. Jag tror det ger dem liksom ännu mer extra bränsle. Så jag sätter väl ändå Real Madrid som etta. Men så är det ju liksom svårt. Blir det Barcelona 2, 3 eller 4? Och hur ser det ut med Atletico Madrid, som också var väldigt upp och ner förra säsongen, där det inför säsongen kändes som att Atletico Madrid har något riktigt bra på gång, och sen så ändrades det till att känna sig över för Simeone, detta slutet på Atletico, Simeones Atletico, till att sen Simeone hittar Llorente som en ny och perfekt position för Llorente, och då helt plötsligt så blev Atletico jätteintressanta igen. Så den är också väldigt svår. Alltså det är ingen enkel liga det här just att försöka förstå sig på.
Nej, det har du rätt i. Det är som du säger, alltså desto bättre man känner till en liga, desto svårare blir det att tippa.
Det hade egentligen varit bättre om du hade gått ut och frågat en tant som aldrig har sett fotboll i sitt liv och visat namnen på lagen, så hade hon nog fått fler rätt än mig. Men ja, så jag får väl liksom bara kasta ut lite här. Då säger jag väl Real Madrid 1, Atletico 2, Barcelona 3. Med reservationerna för att det till och med kan vara så att Atletico och Barcelona eller Real Madrid kommer ännu längre ner i tabellen. Det behöver inte vara den topp 3. Men nu säger jag det, för att det känns som ändå, det brukar ändå sluta på det sättet, även om man tycker att det inte borde göra det. Men sen har jag ju då, jag vet vilka två i alla fall som jag tycker ska komma på de två nästa positionerna, men jag vet inte i vilken ordning.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är Real Sociedad och Sevilla som känns absolut starkast. De hade båda väldigt starka fjolsäsonger. Sevilla har ju Lopetegui verkligen hittat rätt, och de vann ju Europa League också. Det känns ju som att nu börjar de få till det där, nu när Monchi har kommit tillbaka också, värvningarna blir rätt, och nu börjar de komma in i den där nivån som de egentligen var på innan Monchi lämnade. Nu är det inte Monchi som gör allting, men det är ändå intressant hur det har kommit och gått när han har kommit och gått, så att säga. Så Sevilla känns väldigt starka, och man får ju tillbaka, så att säga, Rakitic som är en extremt duktig spelare, och Oscar då från Leganés som också är väldigt intressant. Real Sociedad var, detta egentligen säsongen för Real Sociedad, ska jag säga, att förra säsongen var ju säsongen då man skulle få ihop det här laget med de här, man gjorde fantastiska värvningar inför förra säsongen och liksom få ihop det här laget och få de här unga spelarna att hitta sina positioner och få liksom anpassa laget och hitta allting så att det fungerade och liksom testköra lite grann. Och så testkörde de väldigt, väldigt bra där de tog sig till en cupfinal, och det kändes som att de skulle ta en Champions League-plats innan hela coronadebaclet startade. Sen klarade de inte riktigt det där psykologiskt, för att de är som sagt ett väldigt ung trupp, den yngsta i La Liga. Och det märktes att när det gick, det var som att de kom tillbaka från upphållet och tänkte att vi är så bra. För att de hade varit så bra att nu kör vi och tar Champions League-platsen enkelt. Och sen så hade de inte spelat fotboll på sådär 3 månader. Och då är man inte lika bra som man var precis innan. Och då slog det emot dem direkt. Och sen så lyckades de inte riktigt ta sig ur den där psykologiska vurpan de hamnade i när det började gå emot dem. Och så var tiden för kort. Nu har de inte haft så jätteenkelt under försäsongen heller. För de har haft massa skador och de har haft coronapositiva och allt möjligt. Så uppladdningen på det sättet har väl inte varit den bästa. Men sen så kan man ju också säga så att uppladdningen var hela förra säsongen. Så jag tror att det är så där, denna säsongen blir väldigt, ska man se upp för. Speciellt då när man fick David Silva som att komma in och ta platsen som Martin Ødegaard hade. Så att Real Sociedad denna säsongen skulle jag nästan kunna varna för att kan vinna Europa League till exempel när de kommer spela i Europa. Det kan bli något riktigt bra. Sen är då frågan att är man bättre än Sevilla i ligan? Jag vill också, kan man slå Sevilla i Europa League om Sevilla åker ur Champions League och hamnar i Europa League igen? För det kan ju ingen. Så det står väl också och väger på det. Men Real Sociedad ska man verkligen se upp för den här säsongen. För jag tror de kommer gå ännu starkare än förra säsongen. För det är som sagt ett väldigt ungt lag. Nu är de en säsong mer erfarna. Och de har fått in en spelare som David Silva som också har en erfarenhet som den här truppen kanske inte har på samma sätt. Så sådana grejer kommer stå ut väldigt mycket. Och de har många intressanta spelare som kommer underifrån från Subieta som bara producerar och producerar. Som jag vet inte var med helt fantastiska spelare. Så att Real Sociedad ska man se upp för. Så då är frågan, vem kommer fira av Sevilla och Real Sociedad? Och det är här jag verkligen. Det är omöjligt tycker jag att säga. Men om vi säger att Real Sociedad ska ju då också spela i Europa. Så det blir ju en nivå till för dem. Så då får väl Sevilla ta fjärde platsen. Så hamnar Real Sociedad på femte för att de måste lära sig att spela i ännu en turnering. Så att säga. Och sen den absolut svåraste av allt detta tyckte jag nästan var att säga vem det sjätte laget ska vara. Då, alltså det är inte enkelt som du har. Det är väldigt svårt. Och jag försöker inte overthink it, men det är inte så lätt det heller. Men jag har nog ändå kommit fram till att det blir Villarreal. Men Villarreal är också ett stort frågetecken för det är mycket nytt i Villarreal. Du har en ny tränare i Unai Emery som har lyckats väldigt bra i Spanien tidigare. Du har som sagt Parejo. Det är väldigt mycket ex-Valencia i detta Villarreal. Coquelin, Parejo som har kommit från Valencia. Och så då Emery som tränare. Och sen så har du liksom, de har tappat Cazorla. De har tappat en hel del spelare från fjolsäsongen som var kanske navet då. Och tagit in nya. Så det är liksom ett nytt Villarreal mot det Villarreal vi såg förra säsongen. Som i slutet av säsongen var ett av de bättre lagen i La Liga. Så det är väldigt svårt också där att tippa hur det verkligen kommer gå. Men de känns ändå som den kanske starkaste kandidaten för att ta den platsen. Ett annat lag är ju Athletic Club som har missat Europa 2 år i rad. Och det är helt oacceptabelt i Bilbao. Så de behöver ju ta sig tillbaka dit. Men de har ju inte... Det är ju svårt för Athletic eftersom de inte kan göra värvningar och ännu mindre... den här säsongen och de saknar en riktig målgörare och har inte riktigt lyckats få till det och det är där de tappar. Och sen Granada känner jag att de kommer fortsätta att imponera men de kommer spela i Europa och det blir en helt annan nivå för dem att ha så många turneringar på en gång. Det var ju helt sanslös La Liga start de fick i och med att de kom upp i La Liga förra säsongen och tog sig ut i Europa direkt. Och Diego Martinez som är deras tränare är väldigt duktig men det var hans första säsong som tränare i La Liga också. Så att det blir nog inte helt lätt att få det där pusslet att gå ihop även om jag tror de kommer göra det bra så kommer de nog inte kunna lyckas lika bra i ligaspelet. Och Getafe är ju ett annat lag som har varit runt där med Bordalas. Och där känns det dock som att nu har det varit så länge som Getafe har lyckats hålla sig kvar där uppe att nu går det väl inte längre. Så att jag tror att Bordalas börjar se gammal ut också måste jag säga. Han börjar se sliten ut. Så att jag går på det. och säga att Villarreal får den positionen. Så där fick du mitt väldigt enkla svar.
Oj, 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 oj. Ni hör gott folk. La Liga-säsongen 2021 kommer bjuda på ovissheter, enkelt sagt. För att summera denna utläggning. Det kommer vara extremt spännande. Det kommer vara extremt jämnt. Eller kanske inte alls. Men saken är den. Ingen har någon som helst aning.
Exakt. Och får jag alla dessa rätt här nu? Då tycker jag faktiskt att jag borde få något pris för det. För då har jag lyckats med något omöjligt.
Då jävlar, då ska vi höra oss av till Guinness World Record, tycker jag.
Ja.
På något vänster få till det. Vi har det on record.
Så, få till ett plakat.
Sagt. Ja, det tycker jag. Diplom. Diplom. Det är viktigt med diplom.
Och om jag inte får något rätt så bara glömmer vi bort allting.
Ja, då raderar vi det här avsnittet. Då har det inte existerat, enkelt sagt.
Det låter bra.
Ja, Alexandra, riktigt roligt att prata med dig. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med dig mer när vi också får någon större aning om läget och statusen. För precis som du säger, det sviktar ju väldigt mycket. Covid-19 positiva test hit och dit. Spelare som försvinner, transferfönstret som är öppet. Det händer en hel del just nu på fotbollsmarknaden och det kommer hända en hel del till den kommande tiden. Så jag ser fram emot att få prata med dig snart igen när vi har spelat ett par omgångar och se vad statusen är då i Spanien.
Ja, och se om det går att förstå sig på någonting, för det är inte alltid det går det heller, även när du
har
spelat.
Det har du rätt i. Vi får testa helt enkelt. Vi får testa.
Jag hoppas på det bästa.
Ja, som sagt, jag rekommenderar varmt att följa Alexandra på Twitter framförallt. Där rapporterar du ju från den spanska soliga kusten. Så hoppas jag att vi hörs snart igen.
Absolut, detsamma.
Auf Wiedersehen.
Adios.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.